Stockholms Sportpodd är tillbaka med sitt avsnitt 49. Fullt i studio faktiskt här i SLAs redaktion. Och först välkommen Linus Hellman.
Tack så mycket. Hej hej.
Erik Augustsson.
Tack tack.
Och Anton Gustafsson.
Hallå hallå.
Hallå hallå. Ja men då åker vi. Ja, vi tycker vi börjar väl som vi brukar och sådär och kolla läget, hur vi har varit, hur vi har haft i veckan. Lite nyfiken också på hur vi har det med julstöket, Hellman.
Julstöket, ja, det är väl så där. Jag har fått upp en adventsljusstock i alla fall. Det är ju en bra början. Det var ju första advent för några veckor sedan, så att där ligger jag just nu.
Inte så mycket mer alltså?
Nej, jag har väl mest hållit mig inomhus på senare tid också, även om jag inte kunde slita mig från lite allsvensk fotboll i lördags där.
Men det borde ju bra vid torget, och du har ju utsikt över Sandtorget om vi kan avslöja det. Och det ser ju i alla fall lite julstämning utanför.
Ja, absolut. Det är full belysning.
Erika, julstämningen, börjar den infinna sig?
Ja, jag har en ljusstake och en stjärna, så att det är inte så mycket mer heller. Men jag har fått lite vinterkänsla i alla fall. Jag har varit uppe på Billingen och åkt skidor några gånger här nu och sådär. Så att vintern har infunnit sig hos mig i alla fall.
Ja, just det. Du var ju uppe direkt va?
Ja,
i princip.
Ja, det öppnade väl klockan 9 officiellt. Jag var där 8:20 i förra fredagen, så att det var fint.
Hur var det?
Det var ju, då var det så gott som orörda spår, så att det var hur fint som helst. Och 4 kilometer konstnärer uppe nu, så att det rullar på. Jag var där häromdagen också. Då var det lite mer uppåkt sådär, men det... De underhåller ju det under tiden där, så att men det är bra, det är fint.
Men man har vad jag förstår 4 kilometer va? Som man, ja, som det är
spår. Precis. Ja. En del av gamla slingan och campingslingan och sådär, och så över stadion fram och tillbaka där, så att det är en bra bit ändå.
Volvobacken?
Jajamän, den är gjord.
Den är gjord, ja. Ja, det är bra, för den är brant alltså. Så är
ja, jag väntar med den. Första passet där när det var årspremiär, så, eller säsongspremiär, då stod jag över den faktiskt. Men nu senast så blev det, och det var inga problem faktiskt.
Det gick undan.
Nerför i alla fall.
Nerför, ja, absolut. Sen är det värre.
Ja.
Hur har vi med Gus? Pepparkaksbak skvallras om.
Ja, så är det här på förmiddagen. Ja, jag förstår vad ni tänker.
Gick det bra eller?
Det gick som väntat kan man väl säga. Första plåten gick... utmärkt. Andra plåten, där brände jag dem.
Det kom någon idrott i vägen va?
Ja, jag fastnade, skulle kolla lite på Alan Shearer på YouTube, och då går minuterna fort, och sen helt plötsligt kom jag på då att jag bakade pepparkakor också. Sprang dit och kollade, och då var det för många mål av Alan Shearer som förstörde de pepparkakorna.
Det var svart i ugnen.
Ja, alltså det var inte kolsvart. Det var inte så som du vill få det till att det ska se ut, men det var för svart var det, för att de ska gå och äta.
Jag tycker i alla fall viljan är god. Bakar man pepparkakor, det har jag, måste nog erkänna det. Utan jag har nog aldrig bakat pepparkakor. Det kanske man inte vågar säga högt, men så är det faktiskt.
Ja, det är nog första gången som jag gjorde det på säkert 20 år i alla fall.
Och sista, nej.
Ah, kanske någon gång till. Ta revansch här senare.
Vi får se. Ja, hemma hos oss är det ju naturligtvis julstämning. Jag har ju en sambo där som gillar det här. Och det är både det ena med det andra med julpynt. Ingen julgran dock i alla fall. Det får ju dottern, och hon kyss en amerikansk jul. Och det har blivit mer och mer populärt att man klär granen redan till första advent. Men jag är för traditionell. Det ska ske dagen innan julafton helst. Och sen ska man provsmaka skinkan och kanske lite snabbt som det är tillåtet. Så är det. Nog om detta tycker jag. Trots att vi befinner oss i julmånaden då, så hade vi ju en fantastisk söndag i fotbollens tecken. Skövde AIK blev klart för Superettan. Det låter nästan konstigt att säga det, men så är det faktiskt. Skövde AIK, Superettan 2022. Jag och Erika Augustsson var på plats uppe på Grimsta. Erika, summera lite grann.
Det var kallt. Oväntat, ja, att oväntat. Jag ska dra det kortet direkt, men... Nej, men det blev ju en 0-0 match, och det var väl egentligen väldigt bra, för det räckte ju för Skövde AIK, och själva matchen kan man väl inte minnas så jättemycket av. Det var ganska obetydligt också, för det var ju firandet efteråt som var hela grejen där, att de höll igen och gjorde vad de behövde för att säkra den här platsen till Superettan, och sen visste jublet inga gränser där, och det var firande och det var bubbel. Jag har fortfarande skumpa stänk på mina skor, och nej, men det var härliga känslor efteråt.
Ja, det var det verkligen. Jag var ju med ute på planen också där i bakgrunden, höll mig undan för den värsta skumpan i alla fall, men det var väldigt mycket känslor, och det var både glädje, och jag såg även en tår på vissa håll också. Det kan man förstå liksom, för att det här med att Skövde AIK ska kliva upp i Superettan nästa år, att det är ja, overkligt men fantastiskt bra gjort. Linus, följde matchen hemifrån?
Ja, det gjorde jag ju. Jag såg ju på en ganska öde arena, men desto mer vrål eller jubel från Sykes sida där. Jag förstod att det var en hel del Sykes-anhängare som hade tagit sig dit upp.
Mm, ja, stora läktaren var ju avstängd. Jag vet inte, vad berodde det på, något vägarbete eller du hade koll på det där, va?
Ja, det har jag koll på. De Grimsta, fantastiskt fin anläggning tror jag egentligen. Men de har ju byggt en ny stor läktare för 87 miljoner. Så håller man på med någonting som heter Förbifart Stockholm. Men det är väl tunnlar och broar och allt möjligt förmodar jag. Och då har det blivit sådana sättningar i den här läktaren. Så den var totalt avstängd. Den var så avstängd så att det var det små killar och tjejer som var sådana här bollkallar. Inte ens de fick springa upp på läktaren och hämta. Utan det var en speciell person som fick göra det. Så att det var helt, helt avstängt. Och omklädningsrum och andra faciliteter som vi utnyttjade. De var ju i baracker bakom målet då. Sen var den gamla läktaren igång och det var där Skövde AIKs klack var. Och så några fåtaliga från. För det var ju så i Akropolis. Så att det kändes ju, tycker jag, ganska uppgivet. De hade ju chansat, kanske jag vill säga också rent så ganska brutalt här efter SAIK-matchen 3-0 i baken. Ordinarie tränaren fick sparken, ersattes av Lulushanko. In på banan som något mittfältsmotor, general var det väl tänkt. Nummer 21, han, Astrid Andrejevic. Ja, han var ju inte tränad för det, det syntes. Så att, det sprack ju rejält.
Det gick väl väldigt, det var en helgjuten insats av SAIK, men man hade kanske förväntat sig lite mer av Akropolis i den här sista matchen för deras del, att krama ur det sista, men klart har man inte gjort. Man snittar ju inte ens ett mål per match i Superettan, så då, att man skulle göra många mål här kanske inte heller fanns på kartan, men jag är förvånad över att man, ja, att det blev ändå så förhållandevis lättvindigt som det blev i den här matchen.
Jag tyckte det kändes rätt tidigt där att Skövde AIK hade kontroll på det. Jag vet inte, jag såg ju matchen hemifrån och det kändes inte som Akropolis var riktigt nära. De hade behövt få ett tidigt mål. De har väl någon chans där när Fröjd gör en bra räddning, men annars är det inte så jättemycket, va? Eller vad säger ni?
Nej, så var det ju. Och jag hade ju, jag stod egentligen mestadels av matchen, framförallt hela andra halvlek, så stod jag bakom Fröjds mål väldigt nära egentligen, för att presser och annat fanns där. Så jag stod där och jag såg ju hur de spelade och jag tänkte det liksom. De hade bollen, det var precis utanför straffområdet. Så jag tänkte, varför skjuter de inte för? De sköt ju inte överhuvudtaget, va? Utan de letar alltid en passning till hela tiden. Och så kom inlägg istället. Och det vet vi ju. Skyberg, Basic och han, målvakten Fröjd. De plockar ju allting där inne. Så att, jag begriper mig inte riktigt på hur de spelar. Men det är klart att det straffar ju sig. De åkte ur. Så att, men någon där, vi får glädjas åt Skövde AIK istället för att, vad säger vi, den totala insatsen Linus på säsongen på Skövde AIK, tycker du?
Ja, den är ju fantastisk. Efter en liten skral vår så samlar man ju ihop sig och hittar en formtopp. Två tredjedelar av seriespelet är ju helt enastående med blott en förlust då, mot FC Trollhättan här sent på huskanten, som hade sin dramatik då med den här skadan på Ask då, som vi har varit inne på tidigare i podden, och de hade väl kanske till och med vunnit den matchen om inte den, eller åtminstone fått oavgjort om inte den skadan hade kommit. Så att, men det är klart att det var ju lite sådär när man ändå låg i serieledning med två omgångar kvar då, och sen så glider det där egna avgörandet att vinna serien till direktavancemang ur de ur händerna då via 1-1 mot Åtvidaberg på hemmaplan, och då, ja, ett kval är ju alltid helt öppet. Och men att som de, alltså den insatsen på Södermalm på torsdagen där innan avgörandet i Stockholm på söndagen, den grundlade ju allt. Och nej, det är ruggigt imponerande. Men så små medel också som vi kanske kommer in på.
Ja, det kan vi komma in på något senare. Men lite nyfiken där också, för att Erika har ju stått, du har ju varit på väldigt, väldigt många matcher och du har ju i stort sett hela tiden stått nere vid planen och fotat.
Mm.
Både vid kortsidor och långsidor och vid bänkar. Och de få gånger som jag har varit och stått där tycker jag man har märkt ett enormt engagemang från tränare Tobias Linderoth och hela den, att man är väldigt på hela tiden liksom, och hjälper. Och, alltså, det är ställan något gnäll eller något, utan man, det är positiv pushning,
ja,
tycker jag,
verkligen.
Känns som.
Det är ju verkligen coachning hela tiden i varje pass nästan, känns det som, när man står där nere och hör det liksom på nära håll. Så det är sällan det är tyst från bänken i Skövde AIK, utan det är, han pushar på sina spelare och det är instruktioner och det känns som de lyssnar ordentligt och sådär, så att han har verkligen varit en stor del i det här och liksom är med i matchen på ett annat sätt än vad många andra tränare är, som kanske mest inte många, men ja, det händer ju att man hör liksom gnäll från bänken och från tränare och att tyst i vissa lägen och sådär också, men det, Tobias Linderoth har haft åsikter och hjälpt sina spelare i, ja, hela vägen skulle jag säga. Det är, ja, min uppfattning där nerifrån.
Ja, men det tycker jag, det stämmer ju, va? Och det känns ju, tycker jag också, på det här sättet att de sätter ju, alltså adelsmärket som har blivit under säsongen, det är ju att man har ju spelat med väldigt hög energinivå och satt en väldigt press på sina motståndarlag. Man har liksom inte gett dem ens någon lugn stund att spela upp bollen, och det har ju givit dem en hel del viktiga mål också. Och det är ju lite som man kommer ihåg Linderoth själv spela fotboll, och då kan man väl säga också att framgången då, Linderoth har ju stor del i den, och har ju haft lite tur kan man väl säga också då, för han har ju inte värvat alla de här spelarna, kan man ju inte påstå. Utan här fanns det tydligen spelare i truppen som man har kunnat använda på det sättet, va? Du vill mena med Oskar Lennerskog och på mittfältet och de här granatbröderna som kan springa till hur länge som helst då. Och den biten, jag vet inte, men vad säger du, Gus?
Ja, men jag vill också säga det att det tyder väl på ett väldigt bra ledarskap när man tappar mot Åtvidaberg. Och sen, det är så lätt att luften går ur då när man spelar om en serieseger och så tappar man den och så blir det istället kval. Det har vi ju sett Skövde AIK för, ja, vad var det, 2009 var det, va? Då tappar de ju till, det såg ut som de hade gett upp när kvalet började mer eller mindre. Här lyckas de ju ladda om och gör ju en jättebra match mot Akropolis. Säkert en av de bättre insatserna på hela säsongen, och det tyder väl på bra ledarskap. Och också att komma ut i den här sista kvalmatchen mot Akropolis med ledning 3-0. Det har vi sett hur många lag som helst genom åren som blir livrädda eller passiva eller fega eller vad man ska säga när man har en ledning och ska bevaka den. Men det såg man ju inte i den andra matchen mot Akropolis. Så det är väl också ett tecken på bra ledarskap.
Sen har man väl hanterat både medgångar och motgångar på samma sätt. Man har inte svävat iväg. Man har stått kvar på jorden och hållit sig till sin filosofi, sin spelmodell, och jobbat enträget efter den och inte, ja, sökt enkla lösningar och hittat på andra saker.
Och så klarat sig från skador också. Vet du. De har ju inte haft speciellt många skador. Jag tror vi kollade det, Gus, var det så, Viktor Granat. Han har spelat samtliga 30 matcher, inte varit utbytt ens.
Ja, det stämmer. Och inte avstängd eller någonting, utan från start till mål 90 minuter i, vad blir det, 32 matcher blir det.
Ja, det blir det till och med. Precis, va?
Och det kan man ju säga också att det var ju ett ganska högt spel ändå när Teddy Bergqvist lämnade. Det var innan sommaruppehållet, va? Eller när var det?
Ja, ganska, ja, tidigt, men det på var säsongen. Då. Jo, men du vet, men han passade inte in. Han passade inte in. Han var inte beredd att lägga ner den energin och det sättet som Skövde AIK spela på. Han sa ju det till Oskar Wikstrand. Jag vill inte vara elak mot Teddy på något vis, för det är en trevlig kille. Va? Men han sa ju det, att han tyckte väl att det var lite annat spel. Och vad han sa, nu behöver jag inte göra så många onödiga löpningar längre.
Ja, nere i Kristianstad.
Ja, i Kristianstad, ja. Men i Skövde AIK så är det ju det som gäller, va? Och då har man, då gäller det att ha. Det måste många lära sig i andra sporter. Man måste titta på, vad har man för spelarmaterial? Hur ser det ut? Hur ska vi spela? Och så får man spela efter det. Och Skövde AIK spelar exakt efter sitt spelarmaterial.
Jo, men det jag menar var att det var ju ändå ett ganska högt spel. När Teddy Bergqvist försvann, då är det egentligen bara Viktor Granat som är en riktig centerforward far i truppen. En skada på Viktor Granat med 10 matcher kvar, då hade det blivit jobbigt.
Ja, den kunde ju stått om dyrt naturligtvis, så är det ju. Så
ja, att han tog chansen också, för han var ju sekundärt val förra säsongen bakom Ammar Morsin och fick börja. Ja, så att han har ju tagit chansen och gjort det på fantastiskt sätt också.
Vi har ju pratat med Tobias Linderoth här och ringde honom för att be honom summera säsongen lite grann här med några dagars distans till avancemanget. Så vi lyssnar på hur det låter, va?
Tobias Linderoth, hur mår du?
Jag mår bra. Jag mår väldigt bra.
Hur har dagarna varit här efter avancemanget till Superettan?
De har varit relativt lugna. Jag var tillbaka i Skövde igår lite grann och började planera lite för nästa år redan, så att det har smygt igång, men det har varit relativt lugnt. Vi har försökt smälta det vi gjort först och främst, och sen så börjar vi kika framåt.
Hur var firandet på bussen hem från Grimstad där, om inte annat? Det var ju stort firande på planen direkt efter slutsignal. Vad hände efter det?
Ja, det firandet hela den kvällen var helt fantastiskt långt in på morgonen. Det var ett stort firande och ett riktigt bra firande. Det var man var inte jättepigg dagen efter, var man inte.
Vi hörde, eller jag pratade med William Granat tidigare. Han sa att din assisterande tränare Mikael Lindgren var en riktigt bra talare. Stämmer det?
Ja, mycket. Det var han som var lite konferensier på avslutningen där och han skötte det väldigt bra, gjorde han.
Vi tänkte lite att du skulle kunna summera säsongen för oss här. Vad ser du som de främsta anledningarna till att ni lyckades ta er upp?
Nej, men främsta anledningen är ju egentligen hårt jobb. Killarna har jobbat och folket i klubben har jobbat stenhårt sen vi startade upp 9 januari. Får bli lite bättre hela tiden. Killarna har gjort en resa varje vecka som har gjort att vi lyckades bli bättre hela tiden och lyckas få resultat med oss. Och att vi har trott på det vi gjorde. Och sen har vi justerat och under tidens gång lite grann. Sakta men säkert så har vi hittat rätt. I början var det mycket att vi skulle lära känna varandra. Vi var en ganska ny grupp. Och jag var ny in i det också. Så jag kände inte alla spelarna. Och hade inte varit med och sett dem i matchtillfälle och så här heller. Så det tog nästan våren innan man hade fått grepp om alla spelarna och sådär. Och alla deras kvaliteter. Så, och sen när det föll på plats, det var väl egentligen från 2 åker borta egentligen som man kände att bitarna föll på plats ordentligt. Och sen efter det så, efter den matchen, jag tror från och med den matchen så tror jag hade en förlust. Om man inte minns fel här. Så det har ju varit en riktigt, 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 riktigt vass andra halva av säsongen var det. Där vi kanske letade under våren lite grann efter vårt spel och vad vi behövde göra för att vinna fotbollsmatch.
Och längs med vägen här så har du gjort en del justeringar där med Aldin Basic som börjar som mittfältare och sen spelat mittback och även lyft upp Daniel Ask till en offensiv mittfältsposition kan man säga. Det har ju verkligen fallit väl ut för er.
Ja, det gjorde det. Det gjorde det. Vi kom till ett vägskäl lite grann. Jag kommer ihåg matchen. Det var ton borta. Jag var inte alls var nöjd med vårt försvarsspel. Och de enkla misstagen vi gjorde. Och vi behövde verkligen bli... Vi behövde bli lite mer cyniska och jobba lite hårdare för vinsterna. Och vi hade ett bra snack tycker jag där. Och sen sa vi att nu åker vi ner till 2 åk och gör de här sakerna vi har pratat om. Och där tycker jag verkligen killarna gjorde de sakerna vi behövde göra. Och sen så justerade vi några positioner så föll det på plats ännu mer va? Och då blev vi jäkligt svårslagna. Och tycker att vi tog kliv som lag och spelarna tog kliv också under hela hösten. Så att det var härligt att se.
Om man ser på den truppen som du har haft här nu i år, hur tror du att den skulle stå sig i Superettan som det ser ut just nu?
Jag tror att den skulle stå sig bra. Vi har ju som målsättning att behålla de spelarna vi har haft i år. Har vi som målsättning. Jag hoppas och tror att vi kan behålla de spelarna. Det är en ung trupp. Så jag tror det finns mycket mer att ta av från den här truppen. Spelarna har mycket mer att gå på. Och som de utvecklats i år tror jag att det finns ännu mer utvecklingspotential på spelarna och laget. Så att, jag hoppas att vi kan behålla alla dem. Och sen kanske vi får titta om vi kan hitta någon en eller två spelare som vi kan krydda lite extra med. Det är väl det vi har i tankarna nu då.
Som tränare, vart känner du att det verkligen behövs förstärkas?
Nej, men det är svårt att titta på vart vi behöver förstärka. Utan det är väl mer att vi kanske behöver vara lite mer bredd på vissa positioner. Det kan väl tycka. Samtidigt så vet jag att med unga spelare så kan det gå väldigt snabbt och utvecklingen kan gå väldigt fort. Precis som det gjort på många spelare i år. Så att, men det är väl för att öka konkurrenssituationen ytterligare. Det är väl det, och det är väl det jag tror på gör att spelarna blir bättre också. Samtidigt ska vi ha en sund konkurrens så att vi ska inte ha för många spelare i truppen utan vi ska ha en sund konkurrens med många bra spelare.
Och för din egen del, du har ju kontrakt över nästa säsong men man kan ju tänka sig att en hel del klubbar har fått upp ögonen för dig här nu med framgången. Hur ser du på din egen framtid? Blir du kvar i Skövde AIK?
Ja, det var ju faktiskt så. Jag har haft lite intresse då jag haft när jag bestämde mig för att förlänga mitt avtal med Skövde AIK. Så att jag kommer stanna kvar där. Det kommer.
Och vi har pratat med Per Ostermo tidigare här och han sa att det hade inte varit något Skövde AIK i Superettan utan Tobias Linderoth.
Oj, det var snälla ord. Jag vet inte om man ska svara på det. Nej, men jag tror att jag har gjort så bra jag har kunnat. Det har jag gjort, men vi har varit många om det. Vi har haft en fantastisk fantastisk stab i år som har jobbat stenhårt för det här. Vi har fantastiska människor i klubben som jag trivs väldigt bra att jobba med. Och vi har en spelargrupp som är väldigt, väldigt intressant och som verkligen tar kliv och gjort jobbet. Så att vi har varit hela Skövde AIK om det här. Då har vi varit. Så att det har varit ett riktigt härligt år. Ett väldigt utvecklande år för min del också. Och jag hoppas kunna fortsätta min egen utveckling och fortsätta lagets utveckling även de åren framåt här då.
För många känns det ju nästan lite osannolikt att vi har Skövde AIK i Superettan nästa säsong. Var det lika osannolikt för er när ni inledde säsongen, eller var det liksom en plats i Superettan som var målet i våras här?
Ja, men det är ju inte så. Alltså, när man jobbar med det, jag har jobbat med fotboll hela mitt liv egentligen. Så att när man går in i någonting så tror man att man kan vinna. Det är ju, hade man inte haft den känslan då tror jag att det var dags för mig att lägga av. Så att jag har hela tiden trott på det här laget och alltid trott att vi skulle kunna göra bra resultat. Sen vet man ju vad som krävs för att ta sig upp eller vinna en serie. Det krävs ett väldigt hårt jobb och det krävs att man har rätt mentalitet och att man gör det jobbet hela året. Och det är kanske det som är det svåra i en väldigt tuff och jämn division 1-serie.
Jag brukar ju dra lite historiska perspektiv, så det är klart att man fick vara med om detta nu då. Man har jobbat med det här i stort sett i 40 år liksom, och jag kommer ju ihåg, jag satt ju som liten pojk på Skövde AIK allsvenska kval 1970. Jag var ju bevakare i Skövde AIK där yrkesmässigt på både 85 och 86. 85 kvalade man ju till nästa högsta mot GIF Sundsvall och gick inte vidare. Året efter gick man upp med Tom Åhlund där i Holmsund då, som han vann med den straffen som Jens Larsson slog in. Och jag kommer ju även ihåg 94 när man gick upp då med Christer Svärd som tränade liksom en nervig match hemma mot ett Bjurslätt som de hette med Göteborg som var helt avsågat, som man hade väldiga problem att slå. Och så kommer man ihåg när de åkte ur 95 då, den Älvsborg-matchen som jag berättade om förut och så de torskade. Så att det kändes allt, det måste man erkänna. Även om man är opartisk och allting så kändes det ändå lite extra liksom. Och att man får uppleva ändå att man har ett lag från Skaraborg och framförallt från Skövde som tar sig upp i Superettan. Så att, det var stort, det är bara att erkänna, jag tycker det.
Ja, verkligen, alltså elitfotbollen som vi känner den, att han nu kommer till Skövde, det är ju, känns ju verkligen inspirerande inför nästa säsong. Och med allt vad det innebär, det är ju, ja, fotbollen är ju en av de största lagsporterna vi har här i Sverige, och att SAIK kan vara på den nivån, det är overkligt nästan.
Ja, men det är den känslan som man har haft, och det är, man byter sport också, man får inte glömma det, man har ju haft några speciella tillfällen också, det är ju när man har beskrivit de här SM-finalerna i handboll. Skövde HFs guld 2008 kändes ju också ganska overkligt då, så att de gjorde många finaler och så vidare. Och IF Skövde har vunnit Europacup och
Skövde IKs gästspel i Hockeyallsvenskan, ja, var ju också en sån där, även om, ja, det var två serier på den,
ja,
tiden.
Men det var också stort. Jag kommer ihåg alltså, den där matchen mot Troja-Ljungby på påskafton när båda lagen gick upp och spelade oavgjort, va?
Ja,
kommer du ihåg den, Gustav? Gammal var du då?
Ja, då måste jag ju varit 13.
Ja, men då var ju det, för att spela hockey när du var liten. Så.
Ja, jo, jag var där och jag kommer ihåg att det var inte jättemycket anfallsspel sista 5-10 minuterna där. Och nu var det väl någon podd sen jag pratade om min farsa, och det behöver jag inte göra varje gång. Men ingen var ju gladare än farsan, och det var ju för att det var Örebro som åkte ut på det där. Och det är inte farsans favoritlag direkt.
Ja, så var det faktiskt på den tiden. Ja, du ser, det var vilket år, 2003 eller?
Ja, 2003-2004. Vad var det? Påskafton 2004.
Ja, det var ju det, vet du. Jag kommer ihåg det.
Då behövde man väl en poäng och sen så kunde man bjuda på sig själv och byta in målvakt till straffläggning och så vidare, tror jag.
Ja, så var det. Och det var, jag minns att den här konfettin, den gick av redan innan straffarna. Så de fick ju hålla på och sopa där innan straffläggningen, som jag minns det.
Och så minns man ju då marginalerna sen året efter. Det är ju, då får man ju vibbarna hur små marginaler kan vara i idrotten. Vi pratar om något stolpskott i någon match från att ta någon poäng till och hänga kvar istället för att åka ur.
Jag var i Nybro då när de sköt ribban, och där åkte de ju då, det var ju där det blev klart i princip att man åkte ur, och då var ju den där, de hade ju lite otur, de var ju uppe och spelade den där lockout-säsongen i NHL, va? Det var ju kanonspelare som spelade även den här nivån. Skövde IK hade ju en back, Scott Ferguson från Edmonton Oilers.
Ja.
Det var ju defensiv kille och så, men att det var ju liksom
en fartglad forward, Jason Delorme.
Ja, precis. Nej, det var tidigare. Och om vi bara återknyter till fotbollen då och handbollen då, så det är klart att det man väntar på då kanske nu i Skövde då, det är ju att Skövde IK då skulle kliva upp i allsvenskan. Det känns ju för mig idag lika, nästan lika overkligt som att Skövde AIK gick upp i Superettan. Jag vet inte. Nu är man ju allettan, det finns ju alla möjligheter naturligtvis då, man vinner alltihop det där, men känns ju inte så. Men vad tror du, vågar man tro på något sånt just?
Ja, men samtidigt som Skövde AIK gick upp i Superettan så spelade ju Skövde IK premiären där i allettan mot Vimmerby, och jag var ju där och kollade, och just med 0-3 mot Vimmerby hemma, och jag tror det faktiskt bara var, det var under 1000 åskådare i Billingehov. Då känns ju steget till allsvenskan väldigt långt. Men väldigt långt har det ju känts för Skövde AIK också. Det går ju fort de här sporterna, men det gäller ju att få till allting.
Nej, men det handlar om bra spelarmaterial, rätt spelarmaterial och en rätt ledning och rätt träning. Och så får det här att fungera tillsammans. Då kan man komma en bra bit, så är det. Även om det är nålsögat, det är ju väldigt, väldigt litet på hockeysidan. Det är ett lag av 40, va?
Ja.
Det vi pratar om.
Jo, men vill man gå upp så behöver man ju gå i en situationstecken bara vara bäst bland lagen i hockeyettan. Det öppnar ju för möjligheter om man har ekonomiska medel. Jag tycker det är synd att man tog bort dem. Det här kvalet som jag tycker är kittande, det tycker jag fotbollen är helt outstanding när vi fick uppleva de här matcherna. Och sen även allsvenska kvalet som kommer också här, att man kan även kvala sig upp från ett underliggande division mot ett lag från eliten. Det är en härlig känsla.
Ja, det håller med. Ja, just det, det är ju ett, det sista laget ska ju fyllas på i Superettan. Det blir Helsingborgs IF eller Halmstad bollklubb som kvalar för allsvenskan. Det blir något av dem kommer ju spela på Södermalm nästa år.
Ja, det blir spännande att kolla på det här kvalet. Det är ju två klubbar som historiskt sett brukar hålla till i allsvenskan.
Mm. Alltså, det ser man ju också med den här Superettan, och det finns ju säkert de som är lite avundsjuka i andra sporter och sådär, och helt plötsligt så ramlar det in kanske 5, 6, 7 miljoner på Skövde AIKs kontor och i tv-pengar och här via Unibet och sådär, va. Men det visar ju bara liksom hur, vilket intresse, hur stor och stark fotbollen är, och det är ju bara för andra sporter att försöka ta upp kampen på något vis. Jag vet inte, det är ju svårt, men nej, så det styrs ju av andra krafter liksom, och det kan ju tycka vad som helst att det är rättvist och orättvist, men så är det, vad säger Linus?
Ja, det är marknadsmekanismerna som kommer in här. Det idrotten speglar ju samhället i stort, och då är det ju så. Och det är bara att gratulera de här idrotterna som står så starka och har förhandlat fram så bra avtal. Det har ju varit lite gnissel om det i hockeyetan exempelvis med tv-rättigheter och så vidare. Och jag förstår att de avtalen kanske inte är de bästa heller. Men man får ju börja någonstans och bygga upp ett varumärke.
Nej, det såg man ju Karlskrona då, både SHL och Allsvenskan, där de ramlar ner i Gunnet. De undrar ju, vad är det här för någonting? För avtal liksom. Vi kan inte skriva på det, det har inte vi råd med i stort sett.
Nej, exakt.
Så att, ja, det är svåra frågor naturligtvis, de löser vi inte här. Men det är bara att gratulera i alla fall att man har lyckats ta sig så långt i så stor sport. Så är det. Så att,
Vi har inte bara pratat med Tobbe Linderoth, utan vi har även pratat med Skövde AIKs klubbchef Per Ostermo. Han säger så här.
Per Ostermo mår jättebra, tack. Hur mår ni själva?
Jo då, det är bara bra med mig och Erika här.
Ja, firandet har lagt sig lite efter helgen här. Hur har ni haft det sen slutsignalen på Grimsta?
Jo, men det har varit en härlig resa såklart. Med en stor balans hos Kalle på Hållbar där i söndags. Sen har det varit några trötta dagar. Men jag tror vi alla i föreningen har börjat landa och känner oss piggare igen och blickar framåt.
Har det varit svårt att få det, att det, har det sjunkit in än, eller är det fortfarande lite så där overkligt att ni lyckades och gå hela vägen?
Ja, men det känns ju lite overkligt, men det har ju börjat sjunka in lite igen, och det är mycket mailboxen som hjälper till med det. Vi ligger ju rätt tajt in på nästa säsong eftersom det har varit förskjutet med corona och även VM-uppehåll. Så det är ganska snabba bollar får man säga då. In i nästa säsong här.
Ja, det är... ja, vad sa du? Du kan fortsätta det.
Ja, vi har ju, och som svensk elitfotboll har ju redan börjat att jobba med oss med alla bitar. Så då känner man att vi redan är där redan. Så det är roligt.
Ja, det kommer gå fort de här månaderna fram till seriestart.
Ja, oerhört. Det blir oerhört inspirerande.
Är det skönt att dra igång och börja jobba nu? Det blir kanske inte helt lugn och ro för dig i jul.
Nej, det blir det nog inte. Sen är det som jag tycker är skönt med att jobba i Skövde AIK, att vi har våran profil som vi fortsätter kommer jobba med, och det är ju lokala spelare. Så vi kommer inte vara ute jättemycket på den stora marknaden som många andra klubbar i elitfotbollen är. Spelare kommer både.
Hur har ni det med truppläge och sådär och kontrakt och sådär på de spelarna ni har i dagsläget då?
Vi jobbar oftast med ettårsavtal. Så har vi gjort de senaste åren. Så det betyder ju att mer eller mindre hela truppen i dagsläget står utan avtal nästa år. Så alla avtal går ju fram till sista december här. Så nu har vi december på oss att de förlängs över nästa år. Så ska vi, målsättningen är även att vi ska börja jobba med tvåårsavtal nu när vi har tagit klivet upp i Superettan. Mm.
Det finns både för- och nackdelar med de här korta avtalen egentligen kan man säga, va?
Ja, framförallt för våran del så vi har ju målsättningen att spelarna ska kunna gå vidare. Och då skriver man oftast ett ettårsavtal för de har ju också målsättningen att gå vidare. Så det blir lite ge och ta ifrån spelare och förening.
Hur ser du på möjligheterna att behålla viktiga spelare i truppen då, om man tänker på Viktor Granat och Daniel Ask och Filip Skyberg?
Ja, men de känns som goda. Vi har ju alltid som målsättning att behålla ungefär 80% av spelartruppen. Och framförallt större delen av en startelva som har varit under året då. Så man kan bygga vidare på kontinuiteten i truppen och startelvan.
Som du ser det, vad behöver ni ändå förstärka med tanke på, jag tänker då på att Viktor Granat var egentligen den enda renodlade strejken, men hur ser du på det? Vilka typer behöver ni förstärka med?
Ja, vi jobbar inte så mycket så egentligen, utan vi kommer ju titta först och främst hur ser truppen ut när vi är klara med de spelarna som är hos oss idag. Och vilka har lämnat i så fall. Och då vill vi fylla på med de som har lämnat för att fylla deras tomrum. Sen tittar inte vi på en striker eller en mittfält. Utan vill vi hitta spelare som passar in i vår grupp. Och sen egentligen vill underkasta sig vårt sätt att spela fotboll. Vilket är hårt slit och hjärta och viljan att utvecklas och vinna fotbollsmatcher.
Och tränaren Tobias Lindroth, han har kontrakt över nästa år, men man kan ju tänka sig att det ändå har väckt en del intresse hos andra lag med tanke på klivet upp i Superettan här.
Ja, absolut. Sen Tobias hade ju flera anbud när han valde Skövde AIK senast. Då valde han att han ville testa oss i ett år med i Division 1. Nu får han ju möjligheten att testa sin kapacitet i Superettan.
Det låter bra. Han lär vara viktig. Han har varit viktig i år kan man ju lugnt konstatera. Så han lär väl vara viktig för truppen också. Kunna bygga vidare på honom som tränare till Superettan nästa år då.
Ja, helt klart. Jag ska ju inte förringa någonting föreningen eller spelartruppen. Men Skövde AIK hade inte spelat Superettan 2022 om vi inte hade haft Tobias Lindroth.
Ja, så sa alltså Per Ostermo, men innan vi släpper fotbollen och Skövde AIK så vill i alla fall jag höra hur det var när Akropolis storstjärna Astrid Ajdarevic klev in i SAIKs omklädningsrum efter att de åkte ur Superettan. Så du får berätta det, Janne.
Ja, det var en rätt kul grej. Jag tror väl i och för sig han gjorde väl i någon sorts välmening, men han ville väl ändå någonstans påskina sin status inom fotbollen, va? För han sitter väl som expert på Simor och Andrevich, om vi tar hans bakgrund då, som du kan bättre än jag. Vi pratar om många stora klubbar här också.
Ja, han var ju ungdomsproffs i Liverpool för rätt många, ja, det är många år sedan nu då, men sen har han ju varit i AIK Aten och Djurgården och ja, nu har han inte alla
Norrköping, Örebro, jag tror han Standard Liège i Belgien, ja. Han spelat, så han har ju en lång, lång, lång elitkarriär.
Så och, är det.
Jo, så han klev ju in där och jag stod ju borta hörnet där och segersången skallade ju liksom och det var glada minnen och helt plötsligt så musiken var hög. Helt plötsligt kommer Andrevich in och så säger han, går han fram och så ställer han sig där och att kan ni dämpa musiken lite? Så där, och det gjordes ju då och så sa han att ja, dels så började jag med och önskar dem lycka till och sådär och tyckte att ni har gjort det bra grabbar, sa han. Det är absolut bra och sen sa han, det är första gången för er det här, va? Så ni går upp. Ja. Ja, lycka till. Ni kommer att behöva det, jag kan lova det. Så. Och sen så, ja, nej men ni gör det rätt, men ni får träna lite anfallsspel också. Och så sa han, och då var det någon som muttrade och vet att det var någon öl. Ja, då var du inte med i torsdags då, 3-0 eller? Så på, som hördes på klarvarskiskar. Nej, det är bra grabbar, så. Och så gled han. Och sen på kvällen så satt han i Simons studio så.
Ja, bara ett par timmar senare.
Ja, jag tror inte han var, det var inte elak så, men någonstans så kändes det väl. Och jag kan väl säga som såg hela matchen, det har många ni gjort också, att utan att vara elak där heller så hade han egentligen ingenting på banan att göra. Han såg inte tränad ut för det här, utan det var absolut en sista chansning. Han slog alla bollar och fördelade dem på mitten, och efter en timme så blev han ju dessutom utbytt, så att det, chansning gick inte hem.
Nej, det gjorde han inte.
Nej, så är det. På tal om bra fotbollsspelare då, när vi pratar om det då, och namn och framgångar, så måste vi ju passa på att flagga nu när säsongen då, jag säger att den äntligen är slut. Jo, det får man nog göra ändå när det snart tomten kommer. Så SLAs guldboll, guldbollar. Vi har ju en på dam och en på herrsidan. Och jag har ju gått ut med den nu i tidningen, gjorde vi i början på veckan. Och så är det att det är dags att börja fundera på det här. Och det är vi ju väldigt måna om, och vill ju att våra läsare och ute i klubbarna, att man går in på SLA.se och nominerar spelare helt enkelt. För att det är svårt för oss också att detaljkoll på allting, utan det är, jag tycker det är bra, lite engagemang och lite intresse, så att lyfta fram spelarna här.
Ja, det är väl roligt också att det här priset går vidare, som har delats ut sedan 1970 på herrsidan och 2007 på damsidan, att det lever vidare. Det känns roligt att vi på tidningen kan ha kvar det.
Ja, men det jag tycker väl också, jag tycker man märker det också genom historien, att det finns ju ett värde i det och det uppskattas. Och sen är det väl som det är idag liksom, att det är ju, ska man säga, det är ju, man tittar ju på mycket olika saker också inom, bara för man sparkar i med mål eller man gör det inte säkert att det är det man ska ha priser för, utan det är ju, man ska spela avgörande roller i sitt lag också. Det kan man ju göra på många olika sätt och positioner, så att det ska bli spännande att se vad vi får in. Och sen har vi ju juryn då, som sportredaktionens medlemmar tillsammans med Johan Gustafsson på Västjönstans fotbollsförbund, som sätter oss ner och försöker hitta de rätta vinnarna.
Så är det.
Så är det, så att in och rösta nu, som de sa. Nu är det ingen Lucia-tävling där på det viset, men att vi är tacksamma för om vi kan få lite hjälp med lite namn. Absolut. Då lämnar vi fotbollen tycker jag, och sen kliver vi väl över på handboll. Och det som, ja, dels så får vi väl konstatera att IFK Skövde är ju väldigt bra i ligan, och när det här känns på fredagen så har de ju spelat även mot Luger då, så att men vi kan bortse från det, utan totalt sett går det väldigt bra. Och det stora som kom nu, det var ju lottningen, 6/8-final i European Cup. De fick, vilka fick de, Gus?
SK Minsk från Belarus.
Belarus får man säga, får inte säga Vitryssland, för det heter Belarus, det är vedertag i hela världen.
Ja, och sen i Sverige sedan något år eller två, så att...
Ja, eller hur, så namnet Vitryssland existerar inte längre.
Nej, det var på Tommy Salos tid 94, var... eller 2002 i Soltis.
Nu var det ju elak.
Ja, det var ju det.
Nej, men så är det ju. De ska ju möta de här och med start borta då, matcher kommer det gå i februari och... Sportsligt, jag vet inte, du har kollat lite på det, Gust, de hade slått ett turkiskt lag i omgången innan.
Ja, de hade slått Besiktas, och ja, men det är ju bara att vara ärlig här och säga att SK Minsk har rätt dålig koll på, men de fick stryk av Besiktas på bortaplan med 3 mål, och sen var det en rejäl överkörning i Minsk då, så att man kan ju dra den hobbyanalysen att de förmodligen är rätt bra på hemmaplan då.
Jag kan instämma också i den hobbyanalysen genom att bara skärskåda, och så såg jag att laget bestod väl av enbart inhemska spelare från Belarus och någon ukrainare tror jag var med där. Och så slog man ju omgången innan ut ett isländskt lag, det här Hafna Fjortur där som Bjarni Valdimarsson kommer ifrån. Så att man har ju slått ut 2 lag då.
Ja, så det är kanske inte bara att ställa ut skorna då direkt, utan det, och det kan man väl säga om handbollen i Belarus, och har den ju också flyttat fram positionerna, och vad jag vet så finns det ju ett antal spelare ute i europeiska storklubbar också då, så att det är klart, jag vet inte, det är säkert en gammal, det känns ju som det skulle vara ryska skolan på något vis i handbollen, jag vet inte, men
ligger nog mycket i det.
Ja, precis. Hur är det, sugen att åka dit, Erika? Till Minsk?
Jag vet inte, har vi arbetsgivare som är sugna på att skicka oss till Belarus? Det är väl en annan fråga.
Nej, det är ju väldigt, väldigt tveksamt, och det tycker jag vi ska komma in på också, för att Det där är ju också någonting man måste fundera och i det måttet var det ju ingen önskelottning med tanke på det politiska läget i Belarus och hela den grejen och EU och hockey-VM som har flyttats och man vill väl kanske inte ha så mycket utbyte med Belarus. Eller vi får koppla in Linus då som har utrikespolitiska läget klart för sig.
Ja, men den går ju under benämningen Europas sista diktatur, Vitryssland, så är det ju. President Alexander Lukasjenko valdes ju till president 1994 och sen har han ju behållit makten genom förfuskade illegitima val då. Och det har ju varit kriser med västvärlden under årens lopp, men det som är senast, det bottnar ju i ett val för ett år sedan i augusti där Lukasjenko lät omvälja sig under, ja, det kan man inte kalla för ett demokratiskt val. Och det blev protester som slogs ner blodigt. Och sedan så gick vi ju in i, ja, sommaren i år inträffade ju det här ohyggliga då när man skickade upp stridsflyg och tog ner ett passagerarplan över Minsk. Med ett passagerarplan som flög från Aten till Vilnius med, ja, mellan två EU-huvudstäder helt enkelt. Och man tog ner det och fängslade då en ledande oppositionsledare. Och sen har det bara spets på och vi hade ju nu i höstas också det här så kallade hybridkriget då när man lät skicka migranter från Irak upp till Minsk och sen till den polska gränsen för att utöva påtryckning mot EU. Så att då har ju EU skärpt sanktionerna så att det är ju, ja, man kan väl inte ha så mycket starkare sanktioner mot Vitryssland än vad som är nu skulle jag känna.
Man kanske kan summera, din summering här är att vi kanske inte är så sugna på att åka dit och bevaka matchen, va?
Nej, och det är nog ingenting för, alltså, om man skulle titta på Amnesty och sånt här med journalisters möjlighet att verka i sådana länder är ytterst begränsade.
Mm. Vi får sådana här politrucker efteråt då i så fall, som fanns i Ryssland eller Sovjet.
Ja, överrockar kallar de sådana här som...
Ja, precis. Det var också en gammal historia. Den kanske vi kan dra. Jag tror inte han någonting emot det. Det var ju på Sovjettiden. Vår förra gamla medarbetare Anders Hallberg, mycket motorsport, var ju med i Sovjet på isracing. Och lämnade ju, skickade ju faktiskt hem texter och så det funkar ju. Men han hade ju med sig folk hela tiden alltså. De var från TASS eller någonting, med nyhetsbyrån. Och då berättade han att han reste sig upp, hoppas jag inte ta illa upp, det tror jag inte för det är ju preskriberat. Han ställde sig upp och tog fram sin plånbok och tog fram ett telefonnummer. Så ställde de sig upp och gav vakt. Så trodde jag att nu kommer betalningen. Ungefär. Ja. Så att det var, men detta är alltså 80-tal vi pratar om. Alltså. Men nu kanske lever kvar lite sån. Det är ju den sista diktaturen då. För att det har ju hänt mycket ändå på andra sidan. Till muren föll 89, Linus.
Ja. Jo, det har det gjort. Det hela en befrielse av hela Östeuropa bakom järnridån. Men just det här med Vitryssland eller Belarus då, som det heter. Det är ju fortfarande en sån där fläck på kartan. En skamfläck för Europa.
För att man måste ju också hyfsa och säga, tala om att det, som du pratade ju då med Erik Sackar i klubbchefen och ja, men han betonar ju med all rätt att det råder ju inget inreseförbud eller någonting eller avrådan för resor till Belarus.
Nej, och liksom det här politiska läget i Belarus, det är ju inte, ja, det är inte så mycket IFK Skövde kan göra åt det liksom, utan de har ju lottats mot det här laget och det är klart att de måste spela ju... matcherna. Och det var ju som de sa också att det går inte, nu fick de ju mot de här Ramat Hashron israeliska laget, då fick de ju båda matcherna på hemmaplan. Men när man är med i en Europacup så kan man inte räkna med att spela två matcher hemma hela vägen. Så det säger de ju och det kan man ju hålla med om ändå.
Ja, absolut. Det finns inga hinder att resa dit. Det är bara just en medvetenhet av vad det är man reser till för land. Och som andra stora, alltså handbollen har ju, det är ju en europeisk turnering då, men man har ju lite mer flyttat mästerskap från just Belarus. Så det är ju en oerhört stor åtgärd från idrotten att man inte, alltså man inte genomför tävlingar i ett land.
Ja, det var väl hockey-VM de flyttade för, ja, var det förra?
Ja, det var det här VM:et som skulle gått där, ja, som Max Friberg fick spela i Lettland istället.
Så var det.
Ja, nej, men det är ju så. Det är, många gånger har man ju sagt det, framförallt historiskt då. Det finns många som hävdar det fortfarande, att det är med idrott och politik inte hör ihop. Sådär. Men jag tror det är svårt att bortse från det. Och man ser ju också idag på de här stora mästerskapen, olympiska spel och så vidare, det är ju... Det är mycket tjafs om det här med Qatar och även nu med kanske med Peking och det här, va?
Ja, det börjar väl 1936 i Berlin. Det är väl det urklassiska exemplet där från då, spelen mitt under nazismens härjningar. Och många jämför ju med det då när man tittar vidare på det som har inträffat sen. Då, som du var inne på, Peking och så, när man i Kina forslade bort folk och allt iordningställdes i perfektum.
Varför det finns ju, kan jag ju tycka, någonstans grundläggande problem. Det blir ju det att de här stora mästerskapen som olympiska spel, sommar-OS, fotbolls-VM kanske. För vi har ju, Ryssland har ju haft fotbolls-VM ganska nyligen också. Mm. De hamnar ofta nu allt mer i de här länderna då, som det känns som man... Alltså i Sverige när vi ska försöka, det blir ju mängder av debatter och diskussioner om skattepengar och allt möjligt och, som kommer in i bilden. Det finns ju inte det, man bestämmer sig, så kör man liksom, och det kan man ju fundera på.
Ja, absolut. Nej, det är bara att ta fotbolls-VM då. Vad man har spelat de senaste gångerna, Brasilien, Ryssland och så Katar nu då. Det är ju inte, det är länder med, som har sina problem.
Mm. Nu är vi ute verkligen på, inte på djupt vatten, det vill jag inte hävda, för jag tror vi har ganska bra insikt i de här frågorna, men det är klart, det är ingenting som vi löser i SLA Sportpodden.
Nej,
jag tycker
vi
väl ändå att man,
vi skapar kanske medvetenhet.
Jag tycker man ska ta med sig de här frågorna i varje fall också då, och det, så är det väl sen. Sen inser jag ju också att Skövde ska ju naturligtvis spela matcher, för de finns ju med i samfundet, de är med i det här europeiska, då krävs ju andra beslut innan det, så det är bara, och jag är helt säker på att när det gäller säkerhet och så, för de kommer inte, det kommer att gå alldeles galant där, det tror jag. Om de nu inte får båda matcherna hemma, för det tror jag nog man kommer att jobba för.
Ja, men det beror ju helt på vad de här, vad SK Minsk vill också. Mm. Det går väl inte bara att säga till att ni får komma hit två matcher.
Ja, det blir uppgörelser i sådana fall. Ja.
Men det tror jag inte heller då, för de har väl spelat båda sina bortamatcher hittills, va? Både i Island och nu senast i Turkiet, antar jag.
Ja.
Ja, så är det. Så att, ja, vi får se. Februari månad är det dags i alla fall, och fram till det så hinner det ju ända mycket, självklart. Och IFK kämpar ju på ända fram till jul blir det väl, då innan uppehållet är i januari där, när det är mästerskap igen. Ja.
I Ungern och Slovakien är det,
ja,
som
precis.
Är emot då.
Ja, nu pågår ju VM för damer. Och onsdagen såg vi en fantastiskt bra match mellan Sverige och Nederländerna, som man också måste säga nu för tiden. Oavgjort där, så att vi får se. De går ju vidare nästa runda här. Så att, men det blir nog tufft. Men Sverige gör det jättebra, tycker jag.
Absolut.
Så är det. Vad säger vi? Vi är sugna på att gå inte hem och fira julen. Det är lite tidigt. Vi kör ju någon vecka till naturligtvis med podden. Men vad har vi framför oss? Jag vet vad jag ska göra i alla fall. När de måste dagarna ska åka till Sälen och åka skidor.
Trevligt.
Ja, det ska bli kul att prova lite utförsåkning. Det får vi ta det försiktigt naturligtvis. Så att man är inte 20 år längre som någon sa. Men, nej, men det ska bli kul. Vi ska åka upp med lite närmast anhöriga. Så att,
blir det bara utförsåkning eller blir det något på platten också?
Ja, men det jag såg nu, jag tror det blir mest på... Jag tror att det kan ju komma, men som det har sett ut hittills har det inte kommit så mycket snö ute i terrängen. Alltså. Mm. Så att det ligger nog faktiskt... Ja. Skövde, får tala om för han verksamhetsledaren Anders Ståhl där uppe, för att det kan vi också nämna innan vi slutar. Vi var ju på invigningen på Billingetaket.
Absolut.
Där uppe.
Mm. Det var också en kall tillställning, men det var festligt. Det var full fart hela helgen ju med landskamper för damerna i bandy där uppe, och det var bandymatch för Skövde, bandy mot Vargön, och det var uppträdanden och invigningstal och det var allt möjligt där, så det var en hel helg under taket på Billingen. Mm.
Du var ju där länge, du var ju uppe ända sent på lördagskvällen, för vi var ju tvungna att titta på Skövde Vargön också.
Skövde Vargön började ju vid 19:30 där på lördagskväll, så det blev en lång kväll.
Då var det kallt.
Då var det kallt, men nej, men det var en bra helg. Lång helg med mycket bandy på Billingen och lite annat också där, så att ja.
Absolut, nej, men det var kul. Och har vi helgen på jobbfronten?
Ja, utan att ha skärskådat allt så blir det väl Allettan som rullar vidare här i helgen.
Ja, just det. Hanviken. Just du var ju i Stockholm när du studerade och spelade lite hockey. Mötte du Hanviken då?
Nej, då var de på lägre nivå.
De var på lägre nivå. För du spelade med...
Haninge. Anchors.
Haninge spelar du med. Ja. Inte Haninge och Hanviken. Ni får hålla sig det här naturligtvis.
Nej, men det blir ju en återkomst här nu som vi ser fram emot med Danny Santesson. Före SIK-spelaren som kommer tillbaka här. Det blir kul att se honom igen, tycker jag.
Just det.
Mm. För det är Hanviken Tyresö, va? Spelar Tyresö ishall, tror jag. Det är väl deras hemma arena,
ja,
tror jag.
Jajamän.
Ja, nej, det är väl det. Övrigt så är det ju lite lugnare faktiskt. Ingen fotboll i alla fall.
Nej, det har vi fått nog utomhus i kylan. Så att...
Ja, och handboll har vi inte på måndag, tror jag. IFK Skövde Lugi.
Ja, turmöte där.
Så att vi får se. Ni får väl slå era kloka huvuden ihop och bryta upp fina sidor ändå. Så får vi se så. Tackar vi för idag, tycker jag, så laddar vi för en ny vecka.
Det gör vi.
Ha det gott så länge.
Ha det gott. Fint.
Hej då.
Hej, hej.
Hej.